Vilken fantastisk lovsångsteam ni har i Bollstabruk. Va? Helt otroligt. Fantastiskt vad teknik kan göra. Vilket hjälpmedel. Jag tycker det är helt fantastiskt. Hörrni, jätteroligt för mig att vara här i Bollstabruk igen. Jag ska försöka tala tydligt. Fast jag lite förkyld har blivit. Jag har haft mycket möten nu de sista 3 veckorna. Jag har rest nästan konstant och predikat mycket, jag har skrikit mycket för att jag är så glad i Jesus. Men jag ska försöka tala tydligt, och även du som kanske inte kan svenska 100% än, så jag hoppas du kan förstå. Mår ni bra? Och du som inte mår så jättebra, det är helt okej. Man har rätt att inte må så bra ibland. Det gör vi alla. Men du som mår bra, det är bara att gratulera. Och du som inte mår så jättebra, du vet att Jesus är här för att röra vid dig till ande, kropp och själ. Broder Vänstig, Lars-Åke undrar varför man kommer tillbaka till Bollstabruk. Eller du undrar ju inte, du bara konstaterar att jag gör det. Och den enkla anledningen är att jag bodde ju här som pojke och det är preskriberat. Det är så länge sedan. Men så fort jag har möjligheten att komma förbi eller är i närheten, så vill jag gärna besöka er. Och det är en sån helg nu. På grund av att jag verkligen tror att Gud vill göra någonting. Det är en fantastisk resa egentligen som ni som församling har fått vara med på. Bollstabruk är faktiskt inte världens största plats. Men ni som bor här, så är det ju naturligtvis platsen i ert liv. Men jag har trott i många, många år nu, tillsammans med er, att Gud vill göra någonting. Och vi hemma, jag bor ju ungefär 70 mil åt det hållet. Jag ska åka hem i natt nu sen. Vi varje onsdag, oavsett om jag är där på onsdagen eller inte, så har vi en bönelista där vi ber för 8 punkter. Det har vi gjort i 18 år nu. Och de sista ungefär 10 åren har vi haft samma lista. Och det vet inte ni, men en punkt då, det är att vi ber för några olika platser som vi upplever att Gud liksom har bara sagt till oss att be för. En av de platserna som vi har bett för i 10 år, i princip varje onsdag förutom sommaruppehåll, det är Bollstabruk. Ja. Och då kan man fråga sig, varför gör vi det? Ja, det är klart att jag har ju en förkärlek. Jag har alltid känt att Ådalen är ett område, en plats, en region i Sverige som det är kämpande församlingar på ett sätt, men samtidigt mitt i detta så vill ju Gud bryta igenom. Och det tycker jag man kan se, att när samhället bryts ner, strukturer bryts ner, företag läggs ner, många människor tappar hoppet inför framtiden, många barnfamiljer flyttar, så fort man är 18-19 år så vill de bara fly liksom Ådalen. Och det må ju vara hänt att man vill utbilda sig och så, men mitt i detta som är mänskligt så har Gud andra tankar. Därför Gud älskar alla människor som bor i Ådalen. Han älskar alla människor i Kramfors kommun. Om det bara var så Kramfors kommun, som Bollstad en del av, så skulle Jesus ändå ha dött. Ja, man får säga något om man vill, va? Okej. Wow, kan man säga, precis. För hans kärlek är så stor. Och jag vill tro att Gud är densamme i Sverige som han är någon annanstans. Och jag har ju förmånen att få resa mycket. Och jag, när jag reser, jag tänker ofta att när man möter, vet, de här stora namn, pastorer och predikanterna, så frågar de mig ibland vad har du dina rötter, frågar de, where do you come from, brother? Och då säger jag liksom faktiskt att, ja, men då är det Ådalen, då är det Bollstabruk, va? Och de vet, jag har ingen aning om var det ligger. Och sen när jag talar om var jag bor någonstans, då har de ingen aning om det heller, för jag bor också på en väldigt liten plats. Men vet, det spelar ingen roll var vi bor någonstans, det spelar ingen roll var vi kommer ifrån, för Gud är stor. Och där vi är så vill Gud välsigna oss. Därför så tror jag att Gud är inte mindre kraftfull eller att han har glömt bort Bollstabruk. Utan i den här kommunen så, jag hörde det döptes 12-13 stycken i Kramfors. Jag såg det på Facebook. Min gode vän Stefan Bergmark var där och predikade. Och jag tror hälften kommer från Sollefteå. För de hade ingen dopgrav där. Men då får man ju fixa det då, tycker jag. Det finns ju sjöar och älvar också. Men det är ju fantastiskt att man får döpa människor. Och det som då mitt i allt det här positiva rör mitt hjärta och blir lite... Det blir så komplext för mig. Det är att Tänk att när vi döper 10-12 stycken så är det liksom stora segrar. Och det är fantastiskt, för varje människa är så dyrbar. Men det får inte stanna vid det. Vi får inte liksom känna, åh vad skönt, när vi döpt 12 stycken. Det är bara början för de 12. Och plus att Gud vill ju så mycket mer. Och det är det som skrämmer mig ibland, att vi har en tro på Gud och så, men vi har inte så stor tro på Gud som Gud vill att vi ska ha. För att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och jag tror att vi kommer få se många döpas framöver. Och jag tror vi väntar alldeles för länge med dopet. Jag tror vi har tappat bort och slarvat bort betydelsen av vilken kraft det är att få döpa sig i vatten. Och jag måste berätta det, för att jag var ju uppe i Bjurholmen. Någon som vet var det ligger? Under helgen här. Jag har haft en helt fantastisk... Jag var knappt så jag höll på att få i mig maten. Jag skulle köra 20 mil också hit. Det var helt fantastiskt härligt. Och så satt vi och pratade lite igår här med några stycken. Och så berättade jag en händelse där jag mötte en kille som inte visste någonting om Gud. Och så fick jag möta Jesus väldigt starkt. Jag fick ett personligt möte med Jesus. Och så hörde han talas om att man skulle döpa sig i vatten. Och så pastorn, han hade läst bibelord om att man blir en ny skapelse i Kristus och allt det här. Och man kommer upp som en ny människa. Och i dopet så är det en kraft. Man blir frälst och döpt. Man blir inte mer frälst för att man döper sig, men det är en lydnadshandling för att Jesus själv döpte och blev döpt. Men det är en kraft i dopet om man blir en ny skapelse. Och den här killen då, han var helt nyfrälst, ny i sin tro. Han hade ingen erfarenhet av hur man beter sig i kyrkan och om man sitter ner, står upp, allt det som vi tar för givet som har varit med i många år. Så hade pastorn läst med bibelorden att man blir nyskapelse. Så pastorn frågade, vill du döpa dig? Och han sa, jag ska fundera på det här. Och efter 3 veckor så kom han tillbaka. Och så satt han sig ner med pastorn och så sa han så här, du, jag har funderat på det här med dopet nu. Jag känner mig redo, jag vill döpa mig. Så man åkte till kyrkan. Man öppnade dopbassängen och så gick pastorn ner. Det var inget vatten då. Gick ner och visade praktiskt hur det skulle gå till och vad han skulle säga. Du vet, så här, för han ville vara väldigt noggrann. Och så sa pastorn, och sen så doppar jag ner dig så här. Och så hann han inte längre. Så sa killen, ja, du gör det väl ordentligt, sa han. Du gör det väl ordentligt nu. Ja, sa pastorn. Ja, visst, jag doppar ner. Ja, men jag menar så där riktigt ordentligt så det känns, va? Ja, det. Jag döper dig i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Ja, men du håller med mig länge under vattnet, sa han. Och pastorn förstod inte vad menar du? Ja, men så att jag dör. Och då förstod ju pastorn att den här killen visste ju ingenting. Så han hade ju hört att man blir en ny skapelse, fått nytt liv och det gamla livet begravs och man står upp i en ny kropp och ny skapelse. Så han trodde att pastorn skulle dränka honom, hålla kvar honom under vattnet så han skulle dö. Och sen skulle han resa upp honom och då skulle han få ett nytt liv. Och då tänkte jag så här, den tron att han trodde på så största allvar. Att den kristna tron betydde så mycket för honom så han var beredd att utsätta sig för sånt som inte nu han behövde göra. Men ändå på grund av det så ville han följa Jesus. Och den där tron, den där övertygelsen, den kan bara Jesus ge. Och vi lever i en tid nu, vet du, när allt fler förstår kraften i den kristna tron. Inte minst vi har vänner från Afghanistan, Iran och olika länder som kommer hit till Sverige. De får möta kärleken och de får möta Jesus. Och därför så tror jag att Bollstabruk är en plats tillsammans med andra platser i Ådalen. Där det bara har börjat. Amen. Och jag tror att det är dags att mobilisera. Jag tror att det är dags att mobilisera och ta nya initiativ. Jag åkte ner i bilen här nu idag. Så bad jag och jag bad liksom inför mötet och tänkte, är det någonting du vill säga? Så bara upplevde jag så starkt att Gud sa liksom, säg till dem att ta initiativ. För att du vet, det är lätt att ha lite layback, man har fallit till ro. Och liksom, men det är dags att ta nya initiativ. Göra saker man ännu inte har gjort. För då kommer resultaten bli det man inte har fått tidigare. Amen. Och jag tror det handlar om att hitta varandra för större syften, både geografiskt och andligt framförallt, inte minst. Så det är jättekul för mig att vara här, och ni i Båstadsbruk är en av de församlingar som under många år har varit trogen och stöttat mig i missionsarbetet jag står i Ministryt Mission of Hope International, och vi är jättetacksamma. Och jag vill att alla ska veta det här, att det är en hjälp, en viktig hjälp. Och alla de här pengarna som kommer in för ett antal församlingar, de går uteslutande direkt till missionsarbete. Och mycket har gått till Ukraina och Lettland och varit till stor hjälp. Och i somras återigen så hade vi över 1000 barn under 6 veckor nere vid Vitryska gränsen, som fick undervisning, seminarier, fick mat och fick vara med, och de fick förvandlade liv. Det är underbart. Idag ikväll så har jag känt att jag vill dela någonting med er. Inga nya djupa grejer, men jag vill tala om någonting som är bland det viktigaste vi har. I kyrkan, utanför kyrkan, var den rör dig, så är det mycket, många saker som blir vanor i våra liv. Mycket goda vanor. Det finns ju vanor som är mindre bra. Och i kyrkan så, en kyrka försöker alltid liksom göra saker, det är programförklaringar och vi har olika saker för oss. Men det finns någonting i allas våra liv som sitter här som är viktigare än allting annat. Jag ska inte fråga om ni vet vad det är, men jag ska säga det direkt. Och det är vårt hjärta. Det är vårt hjärta. Och jag kände att jag vill dela det med er ikväll. Mycket enkelt, därför att man kan bevara mycket, säger Bibeln. Vi kan bevara mycket traditioner. Vi kan bevara ryktet, det är många mån om att bevara. Vi är bevara om att vi ska se mån om att vi ska se bra ut, och vi ska ha nya glasögonbågar, och en del tar bort mustaschen, en del rakar sig, en del låter håret växa ut. Det är lite olika sådär. Men det finns någonting som är viktigare än allt det här andra, och det är kärleken till Gud som kommer från vårt hjärta. Vårt hjärta är pulsen, är navet för att vi överhuvudtaget lever, det fysiska hjärtat. Och vårt hjärta, vet du, när det är fullt av kärlek, då är allting annat sekundärt. Det betyder inte lika mycket som vad kärleken gör till Gud. För Bibeln säger att kärleken, den sträcker sig längre. Störst av allt är kärleken. Kärleken till Gud. Och jag tror att den helige ande i vårt land vill påminna oss om att kärleken idag, vet du, ordet kärlek, slår du på radion, slår du på tvn, så är kärleken, det ordet är så perverterat. Det har devalverats. Och när en del säger jag älskar dig, jag älskar köttbullar och potatis, jag älskar, du vet, jag älskar att gå i skogen, jag älskar, och så säger någon jag älskar Gud. Och då kan man fråga sig, är det samma sak? Kan man älska Gud på samma sätt som man älskar köttbullar? Men kärleken till Gud, en annan typ av kärlek som sträcker sig längre än den mänskliga kärleken. Kärleken till Gud, den har berört våra hjärtan. För det är Gud som först har älskat oss och träffade våra hjärtan. Och när vi upplevde hans kärlek så fylldes vi av kärlek. Och kärleken är det absolut viktigaste. Tappar vi kärleken, tappar vi hjärtat för Gud, så kommer vi också tappa hjärtat för varandra. Och när vi älskar Gud av hela vårt hjärta, då får vi också kraften att älska varandra. Även att vi är så olika. Det finns ju människor som man aldrig har träffat, du vet. Och så plötsligt så möter man en ny människa. Och så känner du direkt att du älskar den personen. Det är någonting som förenar dem. Då kan man säga, ja, det är ju det heliga ande, det är Gud och så vidare. Ja, men det är också Guds kärlek. För när man möter människor som är fyllda av kärlek och har ett ödmjukt hjärta, och så, om jag själv har det, då händer någonting. När jag möter Lars-Åke, då känner jag ju kärlek. Det är det första jag tänker på när jag ser på Lars-Åke. Han är en person som är fylld av kärlek. Tycker du inte det? Han har inte betalat mig för att säga det, utan jag säger det ändå. Och han är en person, och vet att ju mer man älskar Gud, desto mindre är risken att någon tycker illa om dig. Jag har mött människor, ett antal genom åren, som du vet, det är människor som man inte kan bli arg på. Och jag funderar ibland på, varför kan man inte bli arg på dem? För att man kan bli arg på mycket, utseende, jargong och ordval och allting. Men så finns det människor man möter som man bara inte kan bli arg på. Lars-Åke är en av dem. Man kan inte bli arg på Lars-Åke. Och det är samma sak på Gud. Man kan inte bli arg på Gud för att han är bara god. Utan om jag blir arg på Gud, då betyder det att felet är inte hos Gud, då är felet i mitt hjärta. Så Bibeln säger att det vi ska bevara mest, det är vårt hjärta. Och det står i Ordspråksboken kapitel 4 och 23. Vi ska inte läsa det. Och det står också i Matteus 6 och 21 så här. Att där min skatt är, där är mitt hjärta. Där min skatt är, där är mitt hjärta. Och där mitt hjärta är fullt av, det talar munnen. Om du skulle fråga, om vi skulle fråga varandra här, vad är din skatt? Vad är det som du älskar mest? Då hoppas jag att alla skulle säga, det är Gud, det är Jesus, det är den helige ande, det är min tro, det är min relation till honom. Men skulle du fråga alla i Sverige, då skulle du få miljontals olika svar, vad som är deras skatt, vad som betyder mest för dem. Och då, jag tror att man kan förlora sitt hjärta. Jag tror att man kan tappa sitt hjärta. Jag tror att man kan tappa nerven, djupet, kärleken till både Gud och till varandra kan vi tappa. Och det är därför som samhället ser så otroligt kärlekslöst ut. Därför att vi har tappat bort Gud. Och du vet att det finns i Nya testamentet så finns det många bibelord. Men det står bland annat att Gud vill visa oss genom den helige ande. Att så vi får en rätt bild av Gud. Det. Ja. Och det betyder att man kan ha fel bild av Gud. Den rätta bilden av Gud, den är den här att Gud älskar oss trots att inte jag är värd att älskas. Så när vi liksom gör fel och när vi gör massa misstag, säger fel saker och du vet, så är Gud så kärleksfull så han förlåter oss. Bara om jag i mitt hjärta omvänder mig. För han älskar oss så mycket. Och problemet och utmaningen i Sverige, det är det att Gud vill att alla vi ska fyllas av kärlek. Men den kan bara tas emot om man vill ha den. För vi har fått en vilja, så Gud kan inte sätta sig över vår vilja. Så när Gud säger jag älskar er, då vilar ju Guds kärlek över alla människor redan. Guds nåd vilar över alla människor i Kramfors kommun. Men det är bara de som sätter tro till den nåden, till den kärleken som får uppleva ett förvandlat hjärta. Så när vårt hjärta är fullt av det talar munnen och det som talar ut, det som kommer ut från munnen, det skapar vår omgivning. Så när man kommer in i ett sammanhang och det luktar illa, vet du vad jag menar då? Man pratar illa, så då vet man vad deras hjärta är någonstans. Därför man kan inte tala illa. Man kan ha olika åsikter, men man kan inte tala illa. Man kan inte liksom märka människor. Man kan inte liksom peka ut människor, nästan till hata människor. Det kan man inte göra om man älskar Gud. Och därför så måste alla vi som är här hela tiden påminna oss om att det är mycket jag ska bevara mitt liv. Det är mycket bra vanor, ta hand om mig själv, ta hand om familjen och sköta ekonomin, sköta jobbet och allt det här. Men det finns någonting som vi ska bevara som står över allt det andra. Och det är vårt hjärta. För därifrån utgår livet. Jag frågade Samuel här nu, för jag vet att imorgon bitti så är det börja älgjakten i Värmland. Men den har ju pågått tidigare här, men den börjar imorgon. Och du vet att oavsett om vi nu gillar att vi jagar eller inte, så vill jag säga så här att en jägare som ska skjuta ett rådjur eller en älg eller en björn eller inte varg, för det får man ju inte skjuta dem, det är licensjakt då, men du vet att om du träffar en älg i bakbenen, då skjuter jag bakbenen och han lever fortfarande. Det är väldigt plågsamt. Men ska man döda en älg så ska du ju skjuta så fort som möjligt ska ju älgen dö, va? Och fienden, Satan, han vill alltid skjuta sönder vårt hjärta. Han vill stjäla vårt hjärta. Det är därför det är en kamp om vårt hjärta. Det är därför det är en kamp om vad vi älskar i livet. Det är därför det är en kamp om att hela tiden, varje dag faktiskt bestämma sig för att jag vill älska Gud av hela mitt hjärta. Jag bestämmer mig för att älska honom. Ja. Och du vet att till och med ett äktenskap så säger Bibeln att vi ska gifta oss i nöd och lust. Och vi säger så när man gifter sig i nöd och lust. Jag vet inte. Nöd för mig, det är när man ska gå på shoppingcenter. Ja, det är nöd för mig. Men då påminns jag de här orden. Morgan, du lovar i ditt hjärta att du gifter dig i lust och nöd. Så stå ut, håll ut. Men du vet att även i äktenskapet för människor i Sverige så kan det vara ansträngt. Och då vet du, kan man inte gå på känslor. Man måste bestämma sig för i sitt hjärta vad jag en gång har beslutat mig för. Därför att man vet att när jag har bestämt mig för att göra det som är rätt och riktigt, då kommer Gud att lägga sin hand på oss och välsigna oss. Det är därför det är så viktigt att ta rätt beslut. Därför att små beslut har ofta stora konsekvenser över tid. Det är därför som det är så viktigt att vårt hjärta är rent och att det är fyllt av Jesu kärlek. Och att mitt hjärta älskar Guds ord. Och för att när jag älskar Gud, då älskar jag också varandra. Och vi kan sitta och ha olika bakgrunder. Vi kan tycka olika. Men det som förenar oss, det är ju kärleken ifrån Gud. Så ikväll så vill jag att du ska förstå detta. Att ditt hjärta är någonting som är det viktigaste du har. Och om du ska få bli till välsignelse, så det första Gud vill ha, det är faktiskt ditt hjärta. Så att han kan fylla dig med allt det som han vill att du ska ge till andra människor. Det du har fått som en gåva ska du ge vidare som en gåva. När jag möter människor överallt som ännu inte har kommit till tro, jag kan inte börja hålla djupa bibelstudier för dem. Jag kan ju inte berätta liksom om massa teologi. Det gör ju ingen predikant om man är sund. Utan man bara sitter ner, tar en kopp kaffe. Man delar livet, man lyssnar in. Och så börjar man berätta vad kärlek är. Vad Jesus har gjort i mitt liv. Han har förvandlat mitt liv. Och den kärleken har vi även i kyrkan lyssnat. Har vi liksom devalverat. Och vi tror att den kärleken, det är lite tarvligt. Det är lite kvinnligt. Det är lite sådär feminint. Det har jag hört. Men kärleken från Gud, den är stark. Kärleken från Gud, den är evig. Kärleken från Gud, den är gränsöverskridande. De som riskerar livet i andra länder, i andra kontexter. Vad är det som driver de människorna att våga leva ut sin tro? Ja, men det är deras hjärta. För att de älskar Gud mer än allting annat. Och så sitter vi i Sverige och nästan vill välja ibland. Idag ska jag älska Gud, imorgon ska jag älska något annat. Ja. Men kanske är det så att vi har någonting att lära i Sverige, i Skandinavien. Av de människor som faktiskt kommer hit i vårt land också. För att de älskar Gud av hela sitt hjärta. Och de är beredda att älska mer än vad man orkar med. Men vad är det som driver människor? Han som har förvandlat våra liv. Och kärleken gör att jag gör saker som jag egentligen kanske inte har kraft till. Har du känt det ibland? Men när du gör det du inte har kraft till för att du älskar Gud, så ger han dig kraft. Så drivet i våra liv är inte programförklaringar. Det är inte att vi ska fylla en bänkrad i kyrkan. Det är inte att vi ska gå på bönemötena, gå på gudstjänst eller vara med i hobbyverksamheten och fixa kaffe och fika i första hand. Utan det som driver oss hela tiden, allt det vi gör, det är kärleken. Kärleken till Gud. Och du vet, jag har märkt en sak. Jag har varit gift i 28 år nu, drygt det. Jag har varit tillsammans med min Maria 31 år. Ni förstår vad gammal man börjar bli. Jag har märkt en sak på Maria. Hon har aldrig tröttnat på att höra när jag säger till henne hur mycket jag älskar henne. Så när jag säger till henne att jag älskar dig, Maria, det betyder allt för mig. Och så ger jag presenter och lite rosor ibland. Och det behöver inte vara dyra grejer, men bara uppskattning. Så jag har aldrig hört Maria säga så här: Morgan, lägg av, lägg ner. Det blir för mycket. Alltså, kan inte du tagga ner lite? Måste du säga det varje dag? Det skaver i öronen. Det känns lite jobbigt nu. Kan du inte bara, men hallå? Nej, jag kan inte. Men hon har aldrig sagt så. Varför då? Det är för kärleken är besvarad. Hon bara längtar efter det bästa hon kan höra. Det är det som ger en trygghet. Det är ju det som ger ett äktenskap tillit. Det är det som ger Gud tillit till oss. Det är det som gör att vi kan vara säkra på Gud och han kan vara säkra på oss. Det är att vi aldrig slutar att älska honom. För han kommer aldrig att tröttna på att vi säger vi älskar dig. Men vet du, jag har märkt en sak. Att det är många i Sverige, i kyrkan också faktiskt, kanske framförallt i kyrkan, som inte förstår vad kärleken är från Gud. Ibland är det lättare att få människor utanför kyrkan att förstå vad Guds kärlek är. Men ett tag när man har varit med i kyrkan så har man indoktrinerat, man har trubbats av och man tror att allt bara liksom fungerar, allt bara hålls igång på något sätt. Det är en apparat. Men man måste faktiskt fundera ibland på varför jag gör det jag gör. Och då kommer man, när man går igenom alla aspekter, så kokar ner det här, så kommer det till hjärtat igen. Det är för att jag älskar honom. Han förvandlade mitt liv. Och det vill alla människor höra. Det enkla evangeliet, men det kraftfulla evangeliet om kärlek som förlåter synd. Till och med så att det förlåter de som har gjort de mest hemska saker man kan tänka sig. Jag har mött pastorer i Ryssland som har gjort saker som hemska saker. Men de har fått sin synd förlåten och så leder de stora församlingar. Och det enda som driver dem, det är kärleken till Jesus. Och ingen av oss, vet du, kan känna att vi har gjort oss förtjänta av den här kärleken. Ingen av oss kan ju känna att jag har jobbat hårt. Alltså. Jag har gett mycket pengar in i kyrkan. Det var en som sa det till mig en gång. Jag har gett så mycket pengar in i kyrkan så jag behöver inte älska Gud ens. Jag tittar på honom och sa, men vad säger du? Jag sa, han bryr sig inte om det första. Han bryr sig om ditt hjärta. Och då vill jag säga så här, att det spelar ingen roll att Bollstabruk, Kramfors kommun är en liten plats kan tyckas. Men Gud, han söker inte stora platser. Han söker hjärtan som är stora. Han söker elastiska hjärtan som bara öppnar upp sig mer och mer och mer av Jesu kärlek. Och jag har lärt mig en sak, och det är att när man kommer in i en kärleksrelation med Gud, och när man kommer in och man känner så här, åh, du älskar mig, och man bara får sitta och ta emot, då är det som att i den kärleken så finns det mirakelkraft till helande och upprättelse. Det vet, jag har mött människor, jag har sett det med egna ögon, även i Sverige, hur människor som har varit fysiskt sjuka och som har bett för människor om helande, och så plötsligt så säger den helige ande att du ska be en person och bara säga ordet förlåt och ta emot kärlek från Gud så han kan få kraft och säga förlåt till någon annan. Och så har de gjort det, och i ett ögonblick så har deras fysiska åkommor bara försvunnit. Visst är det märkligt? Så jag är helt övertygad om att Guds kärlek, den är så mycket mer än att bara älska i största allmänhet och älska som köttbullar och potatis. Man älskar våren, älskar hösten. Vi älskar så mycket. Men att älska Gud, det är något helt annat. Halleluja. Så i den här närvaron och den här känslan av att faktiskt ibland vara helt ensam. Bara sitta i en soffa, en fåtölj. Och sitta bara älska Gud, lovsjunga honom. Bara att prata med honom. Så kan man översköljas av hans kärlek. Och så plötsligt så känner man, jag är inte värdig det här. Men ändå älskar du mig. Och då kan man, fast man inte mår bra ibland, i ett ögonblick. Ibland är det processer. Men så kan man känna hur Gud bara rör vid. Och någonting kommer i rörelse. Och så upplever man upprättelse, helande och befrielse genom hans kärlek. I Nya Testamentet i vår Bibel, bara för att ta ett exempel, så det är många som mötte Jesus. Tänk så många människor som mötte Jesus. Livslevande. En av dem som mötte Jesus, det var Nikodemus i Johannes evangeliet. Och Nikodemus, han springer till Jesus på natten. Han var skriftlärd, han hade all kunskap, men han kände inte Jesus. Så han springer dit på natten. Jag vet inte om Lars-Åke, om du är teologisk, så funderar på varför han sprang dit på natten. Det är många funderar på. Och jag bara tänker så här att ja, man kanske bara var en nattmänniska. Han kanske var pigg på natten. Men han var ju rädd också kanske. Att någon skulle se honom. Men han springer dit och träffar Jesus. Och Jesus håller en effektiv kort bibelskola för honom. I andens kraft. Och Nikodemus förstår inte vad han säger, och de hittar inte varandra riktigt. Så Jesus måste förklara sig ännu mer. För han säger att du måste liksom födas på nytt igen. Och han tror han ska hoppa in i mammas mage. Han trodde verkligen det, men ändå inte. Va? Det, så han nästan provocerar Jesus lite. Och så förklarar Jesus. Så skiljs de åt. Och sen i kapitel 7 är det väl. Så dyker Nikodemus upp för andra gången. Och då står det att man anklagar Jesus. Man vill röja honom i vägen. Man vill döda honom. Anklaga honom. Och då står det att Nikodemus, han går emellan sina egna vänner och Jesus. Och säger att vi kan inte anklaga Jesus för det här och det här. För våran lag måste ju först finna att han är skyldig. Så han, å ena sidan håller han fast vid lagen och sina vänner. Men ändå så är det som att någonting har hänt i hans hjärta. Så han känner att jag kan inte anklaga Jesus. För det är någonting med Jesus som har rört vid mitt hjärta. Så jag är inte densamme. Men han själv kanske inte visste vad det var. Det är ganska intressant att när Jesus möter människor även idag så händer någonting i våra hjärtan. Vi kanske inte alltid ser det på ytan. Det handlar inte om att du ska skratta, gråta eller bete dig på ett speciellt sätt. Det händer någonting i vårt hjärta. Och sen i kapitel 19, vet du, när man ska ta hand om Jesu döda kropp efter att han har hängts på korset. Då står det att då en av de få som kommer dit och ska ta hand om en död kropp. Då kommer Nikodemus. Tillsammans med en annan kille som har varit rädd och varit en lärjunge i smyg. Så de finns de också. Och det som är intressant är att alla de här som hade följt Jesus och upphöjt honom och gått med honom, gått efter honom. Och de var inte där när man skulle ta hand om kroppen. Men då dyker Nikodemus upp och det står att då kom Nikodemus, han som tidigare hade mött Jesus den natten. Vad var det som gjorde att han var där? Vad gjorde han där? Varför gick han dit? Han älskade Jesus så mycket. Så till och med hans döda kropp var orsak till och drev honom att komma dit. Och vara med och ära och visa vördnad. Det hände alltså någonting redan i kapitel 3. Och två gånger till dyker han upp i Johannes evangeliet. Och det visar på att någonting hände. Han förstod inte själv. Och han tar parti för Jesus. Och sen när man ska ta hand om kroppen. När andra kanske borde vara där. Kanske de som man förväntat sig skulle vara där. De var inte där. Men de som var där. Det var de som ingen trodde skulle vara där. En lärjunge som dyker upp som gubben i lådan. Han har varit lärjungens mygg. Och sen kommer Nikodemus. Ja. Så där ser vi bara ett exempel på. Vad en beröring av Jesu kärlek kan göra. För en del så går det fort och för en del så är det en process. Det är därför som Bibeln säger, av allt det du ska bevara, det ska du bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. Och så är det också det andliga livet. Allting utgår från hjärtat. Du vet, Bibeln säger att det finns nådegåvor. I första Korinthierbrevet 12, olika gåvor som Gud utrustar och ger oss som troende. Och då står det så här bland annat att om man har alla gåvor, det är ju ingen som har det. Men om du har massa, en gåva eller två eller tre. Och så saknar du kärlek. Du har ingen kärlek. Då säger Bibeln att de gåvorna du har fått, starka gåvor, välsignade gåvor, har du inte kärlek, så säger Bibeln att då ser Gud på det som att det inte är värt någonting. Inte värd något. Inte ens lite grann. Ingenting. Det är som att du inte hade en gåva. Så återigen så ser vi att allt det som Gud vill ge oss. Och allt det som Gud vill göra genom oss. Genom kyrkan, genom församlingen, genom dig och mig. I allt det vi får. Om inte vi har kärlek. Och bevarar vårt hjärta rent. Så är det inte värt så mycket. Det är därför som man möter ibland enkla människor som man tycker de är, förstår mig rätt nu, anspråkslösa. Ta en sån kille som Nicky Cruz. Han är ju känd för alla kristna i alla fall. Du vet, han är ju 80 år nästan, 79 år redan. Ni vet Nicky Cruz som var en gangster i USA. Jag läste hans böcker, några av er. Ja. Jag mötte honom på en konferens i Finland förra året. Vi predikade på en stor konferens, han och jag. Och det jag ville ha märkt till honom var det att han var ingen djup teolog. Men han hade kärlek till Jesus. Och det mötet med Jesus som han en gång fick, det är David Wilkerson var inblandad. Och det var människor som trodde på honom och älskade honom, fast han var den värsta, han var en riktig gangster alltså. Så märkte man nu efter ett långt, långt liv att det var samma passion, det var samma kärlek, det var samma budskap att Jesus älskar människor, att Jesus förvandlar människor och att den kärleken som kommer från Gud är den vi måste ha om vi ska orka få se det Gud vill göra. Så Bollstabruk längtar inte efter massa bibelstudier och djupdykningar teologiskt och invecklingar. Det de längtar efter, det är dig som är fylld av Jesus kärlek. Förstår ni? Som sitter ner och älskar människor. Och det är många som lever i det, men det är långt ifrån alla som gör det. Och om man lever i det så säger Bibeln att den kärleken som kommer från Gud, den är överflödande. Så även om man tycker att man har fått nog mycket, så säger Bibeln, bli aldrig nöjd. Bli aldrig nöjd, för andlig mättnadskänsla, det är en förbannelse. Ja, utan Bibeln säger, när vi tror att vi är nöjda och vi har fått så det räcker och blir över, då finns det ännu mer. Därför Guds kärlek är outgrundlig. Det finns inget botten, det finns inget djup. Det finns ett sånt djup så det finns ingen botten. Och jag fick en fråga en gång av min dotter, hon är 21 år idag, och våran dotter, och frågar, hur mycket kan man älska Gud? Och hon frågar vid tillfälle, hur mycket kärlek kan man få ta emot av Jesus? Jag sa, det går inte att mäta. Så jag tog upp en tillbringare i köket hemma. Hon var bara 6-7 år då, Hanna. Så jag tog upp en tillbringare, fyllde med lite vatten. Och så sa han, så här mycket har en del människor i kyrkan. De har så här mycket kärlek. Det skvalpar lite i botten. Och sen så fyllde jag på till hälften. Och sa, så här mycket har en del. Det är halvfullt eller halvtomt. Det är hur man ser det. Och så fyllde jag upp det ända till bredden. Det var så här 2 liters tillbringare. Och så här mycket. Ja, men då är det fullt, sa hon. Ja, det är fullt, sa jag. Men Bibeln och Jesus säger att du kan få ännu mer. Ja, men hur mycket då, sa? Jo, så här mycket, sa jag. Och så drog jag på kranen och så bara stod jag så. Och så frågade hon, hur länge ska du stå så? Jättelänge, så. Så mycket vill Gud ge oss. Det bara flödar över hela tiden. Det blir aldrig nog. Det var strömmar, liv, hälsa, läkedom, kärlek från Jesus i överflöd. Så ju mer kärlek jag får, desto mer så kan jag ge ut. Amen. För det finns en biblisk princip att man kan aldrig ge ut mer än vad man har tagit emot. Ett bibelord. Vi ska gå mot avslutningen snart här. Apostlagärningarna 16. Så kommer Paulus, det står så här, kapitel 16 och vers 14, står det så här. På sabbaten så tog vi oss ut genom stadsporten och så gick vi längs en flod där vi trodde att det skulle finnas en böneplats. Bara det är ganska intressant att man var övertygad om att det måste finnas en böneplats här någonstans. Man trodde det. Det fanns vanor som var goda. Vi satt oss ner och vi började prata till de kvinnor som hade samlats där. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Hon hörde till dem som vördade Gud. Alltså det var en kvinna, om man läser grundtexten så ser man att den här kvinnan var troligtvis ganska rik. Hade nästan troligtvis allt hon behövde, materiellt. Och så står det så här. Herren, Gud, den helige ande alltså, öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Det är ganska intressant. Man kan alltså lyssna. Och det är bra när folk lyssnar på predikanter och på Guds ord. Men det är skillnad på att lyssna och lyssna och ta emot. Det är bara de som tar emot som kan växa. Att lyssna, jag menar, det kan lyssna där och så går det ut där. Men om du lyssnar och så ramlar ner här, då händer det något. Och det står så här, om vi fortsätter. När hon och hennes familj hade blivit döpta, det blev väckelse direkt, så bad hon så här. Om ni anser att jag tror på Herren, hon var lite osäker, kom då och bo hemma hos mig. Och hon övertalade oss. Och man tror att i det här hemmet, i det här bönetillfället, när Paulus predikade och den här kvinnan i all enkelhet som hade allt hon behövde öppnade sitt hjärta, så tror man att i det här hemmet så startar församlingen i Filippi. Ja. Då tänker man så här, men var det inga stora församlingsproklamationer och Facebook och Twitter och Instagram fanns ju inte på den tiden och vet, vi ska ta nationerna och vi ska ta. Nej, då predikar och den här enkla kvinnan bara öppnar sitt hjärta och så händer någonting. Guds kärlek bara kommer över och bara och så startar man troligtvis en församling där. Som sen Paulus skriver till Filipperbrevet. Var glada, gläd er. Än en gång vill jag säga gläd er. Så vad säger det oss idag? Jo, att oavsett var vi bor någonstans, oavsett hur framtiden ser ut för oss var och en, oavsett vilken nation vi kommer ifrån, var vi bor någonstans, så kommer vårt hjärta vara helt avgörande för hur vår evighet kommer att se ut. För Bibeln säger att evigheten är nedlagd i alla människor. Så även om man känner sig ensam, om man känner sig exkluderad, om inte man känner att någon bryr sig eller att någon, du vet, man kan känna så mitt i kollektivet, mitt bland många människor, är det många som känner sig ensamma, så ska du veta det ikväll att Jesus, han ser dig, och han älskar dig och han vill att du ska ha ett mjukt hjärta. I Gamla Testamentet så läste man av profeterna och de var ganska brutala faktiskt på ett sätt, för att de gick hårt åt mot det som var fel. Och de säger så här, att plocka ut stenhjärtat. Gud vill plocka ut stenhjärtat. Och så vill han ge er ett hjärta som av kött och blod. Varför då? Jo, därför att har man ett hårt hjärta, ett arrogant hjärta, ett hjärta som är föraktar, förtalar, fördömer, har felaktiga åsikter, då är det ett hjärta som är hårt. Och när hjärtat är hårt, kan inte Guds kärlek strömma genom mitt hjärta? Inget amen. Vi är en pingkyrka, va? Ja. Bra, du är extra välsignad. Säg det en gång till. Yes. Halleluja. Och när vi förstår det här, vet du, när jag predikar det här, nu är vi ju i Sverige, jag vet ju det, så att vi vet ju allt och kan allt och vi är världsmästare på det mesta. Men man predikar det här för människor som inte tror och de får tag i detta, vad Jesus gör och vem han är och hans kärlek, vet du, de hoppar jämfota. De är så överväldigande. Tänk så mycket skit jag har gjort i mitt liv. Allting har gått fel. Jag har strulat till något så fruktansvärt. Alltså. Men tänk att han älskar mig ändå. Och han vill ge mig ett hjärta så jag kan vara använd av honom. Han trodde på mig innan jag ens föddes. Och så sitter vi i kyrkan och så ska vi vara så kärleksfulla. Och sen kommer det in människor och vi möter människor i vardagslivet som inte alls är så perfekta som du och jag. Och så bakom gardinerna så sitter vi där med våra åsikter. Du vet att Gud och hans kärlek sträcker sig längre än vad jag tycker. Och ibland så har jag sagt så här hemma i vår egen region. Jag har undervisat mycket om Guds kärlek faktiskt den sista tiden. Att ibland så behöver vi en riktig andlig käftsmäll, har jag sagt. Vi behöver verkligen få höra och förstå från Gud att jag varken kan allt och vet allt och kan inte komma med pekpinnen, utan jag måste fyllas av Jesu kärlek och omfamna människor, ta tid med människor, älska människor. Vad händer då? Då kommer den helige ande och så sänker han sig över människor och så öppnar den helige ande människors hjärtan. Och så säger de bara så här: nu tror jag på Jesus. Du behöver inte ens be en frälsningsbön. Det står i Bibeln, när man med sitt hjärta tror och munnen bekänner. Det är en sorts bön i och för sig. Men när man bara bekänner för en person eller för Gud själv, så är jag frälst. Halleluja. Och i frälsningen så finns full frihet. Full frihet. Så den som vill ha full frälsning måste också ta emot full frihet. Så man kan inte bara säga jag vill ha Jesu kärlek och sen så lever jag hur jag vill. Tar du emot Jesu kärlek, då kommer han att transformera om dig. Det är därför jag säger till människor som inte lever kanske på det moraliska området på så rätt och riktigt som Bibeln lär. Och de ska försöka få mig till att ha åsikter om människor. Och det finns journalister, det finns predikanter som ska ha min åsikt. Och jag avböjer och så säger jag så här. Innan jag ger en enda kommentar så låt mig träffa de här människorna. Och så låt oss be tillsammans och komma inför nådens tron och be till Gud. Och ta emot av hans kärlek. För att jag vet att när vi kommer inför Gud vid korset, då händer någonting varenda gång. Alltid. Halleluja. Så ikväll så ska vi be om att den här kärleken får fylla våra hjärtan. Och du finns med här ikväll och känner så här, ja men jag har inte accepterat den här kärleken. Då kan du få göra det ikväll. Gud vill bli vän med dig genom Jesus Kristus. Det värsta som finns, det var ovän med någon. Men att det Bibeln säger att vara frälst är att bli vän med Jesus. Att komma till Gud genom Jesus Kristus, den enda sanna levande guden. Att säga, Jesus, jag vill tro på dig. Jag kan inte allt, jag förstår inte allt, men jag vill tro på dig att du är Gud fader. Och du är Guds son och du är född av jungfru Maria. Och du dog för mig och uppstod på tredje dagen och jag vill ta emot din kärlek i mitt hjärta. Där börjar det. Där börjar det. Där börjar det. Halleluja. Ska vi stå upp tillsammans? Ska vi göra det? Halleluja. Och du får gärna blunda, inte för att det är speciellt andligt, men det kan vara bra ibland att blunda.